Tex Borås Business är podden för dig som är verksam inom textil och mode. Här får vi träffa en massa intressanta människor med expertis inom olika ämnen och områden. Tex Borås Business presenteras av Tex by Marketplace Borås som är ett kollaborativt nätverk för företag och personer verksamma inom textil och mode och även angränsande branscher. Hej och välkomna! Det är inte alltid enkelt att driva företag och speciellt inte när vi är inne i sådana här turbulenta tider som vi lever i just nu. Och jag hade tänkt att vi skulle prata om affärsutveckling, ledarskap och till min hjälp så har jag en expert på området som heter Peder Johannesson. Han är affärsutvecklare och driver en verksamhet som heter Cavini AB. Hjärtligt välkommen Peder!
Tack så mycket, Patrik.
Du, jag tänkte på det här med tituleringar och sådana saker. När du är ute i olika affärssammanhang och ska presentera dig för en person som du inte känner, hur låter det då?
Ja, men det handlar om att jag jobbar som affärsutvecklare som frigör ägares potential i bolag. Antingen så finns det tillväxt att greppa som nuvarande ledning inte riktigt får till. Eller utmaningar som behöver hanteras utan att man vill anställa in resurser. Mm. Så att, det är nog det handlar om. Jag går in som interimchef, styrelsearbetare eller konsult rakt in under ägare och vd någonstans.
Ja, precis. Du driver ju som sagt en verksamhet som heter Cavini Management. Kan du berätta lite grann om bakgrunden till detta?
Ja, det skulle jag absolut inte heta Peder Johannesson Konsult AB. Det var vi överens om, jag och min delägare Jenny då, min fru. Så att vi sa att det ska ha ett namn. Det ska kunna vara ett varumärke utan att vi jämför vårt bolag med en massa andra kända varumärken. Så vi etablerade bolaget 2016 och har funnits snart i 8 års tid.
Arbetar du ensam i bolaget eller är ni flera?
Det är jag som är huvudresursen. Jag har testat på att ha anställd men valde att gå tillbaka till att anlita underkonsulter när kundens resurser inte räcker till i första hand. Och min fru hon jobbar med styrelsearbete på ägarfrågor och är en bra coach till mig i ett antal sammanhang.
Och vilken typ av uppdrag tar du, Peder?
Ja, men det utgår från att det är en ägare, styrelse, vd som vill få till en förändring. Där går jag in. Det är väldigt sällan jag går in i någonting som lägre nivå behöver hjälp med. Och det är för att min erfarenhet är att ska du få till en förändring på riktigt stor nivå, då måste det vara förankrat i där besluten tas. Det är så. Mm. Sen gör jag det branschoberoende skulle jag säga. Det finns säkert vissa branscher som jag tror mig kanske inte passar allra bäst in. Så. Men finns det någon form av hårdvara eller kombination hårdvara-tjänst där gör jag mig bra och allra bäst med ägare och bolag som är riktigt bra på sin sak. Kanske till och med marknadsledande och där det fattas lite grann kring förändringsledning, ledarskap, aktivera människor, få det att hända helt enkelt. Där gifter det sig bra.
Mm, precis. Och du är väl också, har väl stora kunskaper just inom styrelsearbete. Du är väldigt aktiv inom just det.
Ja, jag jobbar som styrelseordförande i två sammanhang, Home of Textile, idag och Fors, en heminredningsgrossist. Och i Fjällmanskoncernen i Göteborg där vi är marknadsledande i Storgöteborg på begravningsrådgivning, familjejuridik, transporter av avlidna och floristverksamhet.
Mm. Och jag tänker på det, om man tittar på din bakgrund så har du ju arbetat, en stor del av din tid tidigare så var du anställd inom Ericsson-koncernen. Mm. Och började väl där. Du gjorde väl en rätt snabb resa. Kan du inte berätta lite grann om hur du hamnade där och hur resan har varit, så att säga.
Ja, jag gjorde ju några saker mellan studierna och jag började på Ericsson. Jag var väl 27-28 när jag började på Ericsson. Och anledningen till att jag var på Ericsson, det var en tidningsartikel där jag trodde det var tryckfel. Där det stod att Ericsson skulle anställa 100 personer. Och jag frågade min gode vän Kalle Andell. Det där kan väl inte stämma? Jo, men det ska vi göra. Vill du jobba på Ericsson? Och på den vägen var det att jag pitchades in och så blev det anställningsintervju och började jobba som operatör på femskift på ytmonteringen 1995. Mm. Och ett år senare, så någonstans där, då kom min chef och sa att tycker du borde söka det gruppchefsjobbet som vi nu har annonserat ut. Och så blev det mig de valde, och sen har det varit ledarskap sedan 96 då. Mm. Främst egentligen i, alltså, ledande befattning där jag varit chef också. Men också perioder där jag har varit en stabsperson med ett stort ansvar, men inte en enda resurs som direkt rapporterar till mig. Och det kan i sig vara ett utmanande ledarskap.
Mm. Så hade att jag... hade du ledarskap på något sätt som en drivkraft tidigt redan, känner du? Eller var det någonting som kom till i och med att du började jobba och fick frågan på Ericsson?
Ja, jag hade en period innan Ericsson där jag var arbetsledare och distriktsansvarig på Securitas. Men jag tror egentligen att ledarskapets liksom vikt och vad man kan få, vad man kan åstadkomma inom det. Jag tror att det utvecklades under min tid på Ericsson. Jag känner nog att jag där var någon form av late bloomer liksom så. Och de här första 3-4-5 åren någonstans med att vara i en verksamhet som ville vara en fabrik i världsklass och där det gick ut på att utveckla verksamheten, aktivera människor, jobba med tillitsbaserat ledarskap. Där känner jag att jag fick väldigt bra utveckling, både liksom i formell utbildning, träning. Många saker gick bra, en del saker var utmanande självklart. Mm. Så. Så poletten trillade väl ner någonstans där, 99-2000 någonstans. Så, hur man egentligen får ihop det. Så. Och sen har jag utvecklats ut med tiden.
Mm. Precis, och jag har ju sett att du har gått mycket utbildningar inom det, och rätt tunga utbildningar som det ser ut också. Var det inte svårt att bibehålla ett arbete samtidigt som man studerade så flitigt som du gjorde?
Ja, men det var en del av Ericssons sätt att utveckla chefer, verkligen. Att kompetensutveckling, ska du bli riktigt bra på någonting så måste du ha kompetensutveckling med dig. Och det fanns perioder när vi mätte att minst 5% av all personalstid ska gå på utbildning. Utbildning eller kompetensutveckling, om man tänker sig. Allt handlar ju inte om att gå på kurs. Så. Och sen så gick resan vidare egentligen utifrån att gå från alltså produktionsdelen till att jag och en annan kollega blev inkallade till chefen en eftermiddag. Och vi båda var ju så stressade så vi hade egentligen inte tid med våra chef. Så att, men okej, vad vill du då ungefär? Jag vill att ni slutar era jobb. Och då, hur tänker du då? Så här. Ja, jag har fått ansvar för distributionscentret här på Ericsson i Borås och jag vill att ni följer med som förändringsgeneraler och går in i ledande befattning när vi har kommit färdigt med analys av MBL och så vidare. Så där hoppade jag över en natt i stort sett från att vara produktionschef för vissa delar till att bli ansvarig för orderkontoret på Minilink som det hette på den tiden inom Ericsson. Och ändrade mitt kontaktnät då till att bli marknadsbolagen runt om i världen, jobba med tjänstepersoner, jobba med säljare och säljchefer och höll på med det fram till nästa sån katapultgrej var att våren 2006 flyttade till Italien och ta hand om orderkontoret för Opto-utrustning främst som kom med Marconi som Ericsson köpte. Så att då flyttade jag utomlands och min fru också Och det skulle varit en bröllopsresa den våren i april till New York, men vi åkte på ett expertuppdrag till Italien nästan 2 år istället.
Ja, ja.
Så att hon jobbade också då i verksamheten.
Ja, jag förstår. Men jag kan få ju liksom, jag ser ju det, Cavini, det känns lite italienskt tema eller inspiration. Berätta om ditt italienska intresse.
Ja, men när vi jobbade kanske 10-12 timmar om dagen, så det blev kvällar och helger ute bland italienare. På restauranger och barer och åkte runt i olika regioner. Jag har varit i kanske 15-20 regioner i Italien. Och fabless för mat och dryck och lärt mig mycket om vin och vingårdar och träffat många vinbönder. Och förmånen då att bo och leva där i nästan 2 års tid. Och sen under min period 2011-2015 jobbade mycket intensivt i Italien. Och vissa perioder veckopendlade till Italien. Så har det blivit som ett andra hemland eller ett andra plats, i alla fall Genoa, där vi bodde.
Är det det som är tanken på sikt, att köra en retirement in Italy?
Du, det hade ju varit härligt, men det finns inte en sån jättetydlig plan. Jag tror att den tydligaste planen egentligen, den är väl att vi bor centralt i Borås, sitt hus, och vi har tänkt att våra båda döttrar ska kunna få fira sina studentfester där i trädgården, förhoppningsvis med sol och bubbel. Men därefter har vi nog inte riktigt sagt, huset är inte viktigt, har vi nog sagt då. Att det är nog inte det vi kommer hänga upp våra liv på. Men vad som blir då, det finns inte skrivet någonstans.
Nej, precis. Det var också faktiskt en av mina frågor där, Peder. Det är liksom om, hur har din karriär, har du varit medveten, gjort medvetna val hela vägen? Eller är det omständigheterna som har tagit dig dit du är idag?
Jag skulle säga att det är mycket omständigheter och att människor runt omkring mig har bedömt att jag kan ta mig an en fråga eller ett område som man vill ha hjälp med, som behöver ett annat ledarskap. Jag sökte inte så många jobb inom Ericsson, utan det var oftast chefer högre upp som pekade att nu behöver vi dig i den här frågan på något sätt. Så där. Så jag tycker ju någonstans när jag startade Cavini Management att där interimchefsdelen är en sak, att jag har gjort ett antal interimgig i Ericsson, fast jag var ju anställd. Men det var ju den typen att gå in, det var ett problem, få ordning på någonting och så backa ur sen.
Men just att ta steget och jobba inom en sån organisation och ett sånt stort företag som Ericsson och gå därifrån och starta eget, var inte det rätt mycket tvivel? Hade du inte bra det du hade det, eller vad var liksom målet och känslan med att starta upp Cavini?
Alltså det började 2014 egentligen. Jag jobbade en del inom Ericsson som jobbade med IP och cloud-området, och vi omstrukturerade hela supply- och produktionsgränssnittet där. Vi gick från över 20 anläggningar globalt till 6 stycken, och vi outsourcade 100%. Och 2014 så var den sista pusselbiten i 100% outsourcing, den beslutades då, men den genomfördes fullt ut sommaren 2015. Så egentligen där någonstans så kom det redan, okej, någonting ska ju hända. Jag hade den häftiga titeln Head of Cost Management inom supply. När man då outsourcar allt, då blir det en sourcingfråga i Ericsson. Det vill säga en annan organisation ska köpa in detta. Så att min tjänst skulle försvinna, det visste jag. Ericsson hade ju idéer om att jag skulle kunna driva andra avancerade projekt på något sätt, och lockade med vissa uppdrag upp i Kista. Jag tänkte väl så här någonstans, att jag var väl 48 tror jag då, 20 år på Ericsson. Om jag inte lämnar nu så kommer jag gå i pension. 67 år gammal och har varit på Ericsson i nästan 40 år. Det vill jag inte.
Nej.
Så det var skälet till att jag började titta mig utåt. Och sen sammanföljde med ett frivillighetsprogram där Ericsson skulle centralt reducera med resurser. Så att, och Borås hörde dit, jag var skriven. Så att jag kunde i juni 2015 få ett bra paket. Och enda villkoret jag hade det var att jag fick göra klart projektet jag höll på med en outsourcing av fabrik utanför Neapel, Italien. Så att sista september 2015 så hade vi projektet avslut i Rom. Och på morgonen den 1 oktober så vaknade jag på hotellet och var inte anställd på Ericsson längre.
Men hade du någon form av, hade du någon karantänsklausul eller någonting att du inte fick ge dig in i vissa saker?
Nej, inga karantänbitar alls. Nej. Och då, jag hyrde upp ett kontor veckan efter ihop med en polare på elitkontoret på den tiden. För att jag ville ha en professionell plats att gå till. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag visste inte om jag skulle söka jobb eller om jag skulle starta eget. Jag höll båda dörrarna öppna och sprang på Vigar Bartolsson ganska snabbt. Det var en månad efter det där. Och hoppade in i Pulsen och jobbade med offentlig upphandling under 5-6 månader någonstans där. Och det outsourcades sen ytterligare ett halvår senare till Sango. Och som finns här i huset med Anders Eland. Och det var under andra halvan av det uppdraget som Maria Karlsson som jobbade hos mig sa till mig att men Pedro, har du inte funderat på att starta eget? Du skulle ju kunna konvertera din anställning till konsult. Går du in och snackar med Niklas? Och det, jag liksom var helt ovan vid detta. Men sagt och gjort. Så att jag startade Carini i april 2016 och kunde ta sista månadslönerna plus semesterersättningen som en faktura. Och fick därmed ett startkapital till bolaget. Och sen var det ju lite svårt att liksom, hur ska du hitta uppdrag? Jag var inte en van säljare på det sättet.
Men hur gick du tillväga till att börja med? Jag vet ju att när var det du flyttade in hos oss? Du sitter ju i Textile Fashion Center i vårt fantastiska hus här nere. Och det är väl 2020 flyttade du in här va? Och ni ser ju också detta fantastiska kontor som Peder har. Han är faktiskt någon som vi brukar titta in och visa potentiella affärskontakter. Så här snyggt kan man göra det. Du har det snyggaste kontoret av alla. Tycker jag. Men 2020, och jag vet ju att du var väldigt engagerad just i nätverkssammanhang. Du gillar träffa folk och mötas och mingla på det sättet och arrangerar en hel del saker själva.
Jo, men det har jag gjort. Jag har varit aktiv i nätverkssammanhang och synliggöra mig själv och ha dialog. Och jag tror någonstans på samtalet som uppstår och affärer. Alltså att börjar vi prata om affärer på något sätt när det inte är att jag ska kränga något. Utan när vi har en affärsutmaning att prata om, då känner jag att det finns en styrka i min dialog med den ägaren eller vad det nu må vara. Och sen, men huvuddelen av uppdragen, alltså de har kommit via antingen då bra tur på något sätt. Då, varit på rätt ställe i rätt sammanhang och erbjudit det som behövs. Eller rekommendation. Från personer i min närhet på något sätt så. Så jag är ödmjuk för alla hjälp som jag har fått på något sätt så. Men man får ju inte affärer bara för att man har ett nätverk eller tur. Utan det finns ju något att leverera också. Mm. Och det är väl det sista egentligen att jag har fått ett bra omdöme av de kunderna jag haft. Och de rekommenderar starkt. Och det ja, det är väl det jag kör på. Att leverera bra, då kommer du öka sannolikheten på nya affärer.
Absolut. Har du flera olika uppdrag som löper parallellt?
Ja, men det har jag. Så just idag så jobbar jag som styrelseordförande då i två sammanhang. Jag är vd-coach till några enskilda företagare. Jag jobbar som ansvarig för ett effektiviseringsprojekt i en industri utanför Ulricehamn. Mm. Och det är väl det som är just nu då, där. Så nu är det lite lägre belagt, men bara en månad tillbaka sen, då hade jag ett heltidsuppdrag som vice vd och CEO för en 1,5 miljards bolag i södra Kalmar med 240 anställda. Så att, då var det väl en 250-300 timmar i månader som jag jobbade, i 8 månader. Så att då var det tok mycket att göra, nu är det lite lugnare. Mm. Så att Det är gungor och karuseller.
Det är gungor och karuseller hela tiden,
ja,
precis.
Precis, verkligen. Mm.
Men jag tänker lite grann på det arbetet du gör. Har du tillskan, för du har utbildat dig och du har funnits med i många intressanta sammanhang på hög nivå inom bolag och inom förändring. Så har du utarbetat någon speciell metodik som är applicerbar på de olika verksamheterna som du går in i?
Ja. Jag har nog inte utarbetat det, men jag använder en beprövad metodik som oftast används på individsammanhang, och det är klassisk coaching. Att förstå var människor eller en organisation är just nu, vad är nuläget, vart vill bolaget. Man känner ju till antingen förbättringsmöjligheter eller möjligheter framåt på något sätt då. Och då jobbar jag med gapet, att resurssätta så att vi tar oss från nuläget till målet.
Mm.
Och aktivera människor i det. Och väntar inte heller. Utan vi tar det nu. Och det fostrades rejält på Ericsson, vill jag påstå, att det finns inga smekmånader i den koncernen i alla fall. Du är chef från första dagen. Mm. Du behöver jobba med de människorna du har. Du behöver säkra ett samspel med dem, att vi gör bra saker tillsammans.
Mm.
Och det är min ingång i vilket uppdrag jag än går in i.
Precis. Hur är du detaljnörd? Så är du mycket inne i detaljer, eller tar du ett steg tillbaka och tittar på den hela bilden? Är du långt in i olika saker? Går du?
Jag gör både och. Jag brukar använda ordet abstraktionshiss. Att man åker upp och ner någonstans då. Där. Zoomar ut för att se helheten och sen så djupdyker ner i detaljer för att förstå. För att vi, antingen att jag ska förstå eller att de som äger frågan ska förstå så att de kan agera på dem. Det är väl liksom det som jag tänker sig. Jag vet hyfsat väl var jag själv är i abstraktionshissen, och jag kan också se när jag samarbetar med kundens personal att nu är vi inte på samma nivå. Nu är den här personen på för mycket molnfri höjd, eller den är för mycket på detaljer. Måste liksom förflytta dem till där vi just nu måste vara för att få till den förändringen vi satt att leverera på.
När du kommer in i ett bolag, om vi säger du går in i en styrelse eller en ledningsgrupp och så vidare, brukar det oftast ha varit ett beslut att ta in dig? Har det varit konsensus kring det, eller kan du komma in i situationer där du känner att det i och med ditt arbete att det kan bli en konflikt i det hela? Hur upplever du det?
Jag upplever att det oftast har varit en konsensus i att man har tagit in mig. Så, jag har märkt sen efteråt att tydligheten i vad som behöver göras har varit mycket skarpare mot mig i min roll än vad samma då ägare eller vd har varit mot andra i samma ledningsgrupp. Och där har det ibland haltat då, tycker jag. Där är någonstans att, ja men okej, om det är så viktigt att lösa det här områdets problematik, så finns det samspel i ett företag. Då behöver ju andra steppa upp också.
Mm.
Men när den kravbilden då kommer från mig och min organisation och sidan istället för uppifrån, ja, där har det blivit slitage, vill jag påstå.
Mm.
Men det har jag lärt mig med åren, och försöker täppa till det från början nu i uppdrag. Men det har jag varit med om innan, liksom att det finns den typen av slitage. Man förstår inte varför man ska springa så fort.
Ja, du är ju, när man träffar dig och pratar med dig, så får man en uppfattning om att det finns ett djup och en erfarenhet och en pondus när det kommer till hur du för dig. Och sen samtidigt så tycker jag upptäcker att det finns en idealistisk och en rätt mjuk sida av dig också, Peder. Så där, liksom, hur ser du på de två olika delarna av personligheten? För ibland kan jag tänka mig att du behöver vara rätt tuff när du går in i ett affärssammanhang för att få saker att du ska kunna leverera, inte minst.
Jag ser ingen motstridighet i det, liksom, i att vara tuff, i att vi ska nå affärsmål och, och, och prestera i att behandla människor väl och behandla människor med respekt. Jag försöker lösa båda sakerna samtidigt. Men det är klart att skulle det leda till att våra åtgärder innebär att en kund varslar ett antal personer, ja, de personer som kommer lämna och även deras tidigare kollegor, de är väldigt sällan nöjda med det. Det är ingen som är. Liksom. Så att, men det behöver göras för konkurrenskraften för det bolaget. Så. Mm. Men jag vill säga, så jag försöker att bidra med det jag kan i ideella sammanhang. Och ibland blir det liksom på en bra nivå och ibland tar det jättemycket tid. Så, där. Men jag försöker verkligen hålla fast vid det jag har lovat och att göra det för det sammanhangets bästa på något sätt.
Precis. Jag tänker, du är ju gift som sagt och så är du far till två stycken tonårsdöttrar, om jag har gjort min research alldeles rätt här. Då tänker jag att leva med kvinnor enbart på det sättet som du gör, har det format dig som person? Har du blivit en mjukare kille?
Oh, det vet jag faktiskt inte. Det skulle jag nästan fråga dem om det är så. Men jag tycker jag har båda sidorna där. Så. Jag trivs jättebra med min familj och min fru. Jag känns lite som jag har flyttat hem nu efter 8 månader på hotell i Kalmar. Så. Att, ibland dyker det upp saker och ting hemma, att man får förhållningsregler att nu är det så här det ska vara på morgonen. Och, ja, men i grund verkar de tycka det är positivt att jag har kommit hem. Så.
Härligt, härligt. Men det är mycket, jag har ju sett genom åren, du har ju varit mycket i Småland. Har du varit
och arbetat
och haft uppdrag. Så är det, vad har du för koppling till Småland?
Ja, alltså... Tar vi Cavini Management så skulle jag nog säga att kanske 80% av omsättningen de här 8 åren så kommer det från småländska bolag. Mm. Så att på det sättet är det en jättestark koppling. Min farfar var född i söder om Växjö. Min fru uppväxt i Växjö. Så att, och jag har både ett eget nätverk i Småland men också mycket via min fru. Så att Det finns ju en koppling där, men det har inte varit något medvetet på det sättet att jag nu ska jag liksom bara ha affärer i Småland. Utan det är väl vad jag har sett som den naturliga affärsarenan när man utgår från Borås. Att okej, var är affärsarenan om du kan tänka dig att förflytta dig med bil i kanske 1,5-2 eller lite mer timmar någonstans. Och då är det Göteborg, Jönköping, det är Skövde, kanske upp till Trollhättan och så är det ner till Värnamo, Växjö. Nu senast blev det Kalmar som är nästan 4 timmar då. Men alla gig finns inte i Borås.
Nej, precis. Jag tänker, jag hade ju min lilla teori om detta. Det var ju att det finns ett väl en, ja, man säger företagarandan, entreprenörskapet som finns i Småland. Och sen så har vi också den industribolag på ett helt annat sätt än vad vi kanske inte har runt omkring oss här. Och det känns ju lite grann som att du är ju lite industriinriktad om man tittar på vad du har gjort tidigare och så. Stämmer det? Att det är där du känner dig mest hemma?
Ja, det stämmer att jag har en industribakgrund med mycket produktion och logistik, supply-delar. Men har genom åren blivit mycket mer än företagsledare som kan hantera även säljorganisationer, projekt, konsumtionsavdelningar, helheten. Och det gör jag. Och även i helt olika branscher. Prata om heminredningsgrossisten till juridik och begravningsdelar i Göteborg. Glasmästeri i Värnamo till nätstationer i Tingsryd. Och nu senast då automationsbolag i södra Kalmar. Så att, till att jag jobbar som vd-coach för företagare som kanske omsätter 4-10 miljoner där i vitt skilda branscher. Så det handlar någonstans om just det här ledarskapet, får det hända någonstans där, tror jag. Jag brukar säga att det är genomförande kraft jag levererar. Det är väl det som jag är signumet.
Precis. Hur ser du på, nu när du har varit mycket i Småland, om vi pratar Gnosjöandan och vi tittar entreprenörskap, så kommer vi till Borås där vi har en historia av framgångsrika företag och duktiga entreprenörer också. Ser du någon skillnad på de olika regioner, eller är det en myt att det skulle vara en skillnad, eller är alla likadana var man än är, tycker du?
Alltså det jag tycker förenar det är att om man på allvar sträcker ut handen i ett närsamhälle och erbjuder sin hjälp eller söker hjälp, ja, då är folk oftast hjälpsamma som de företagarna eller kluster på något sätt. Det tycker jag ser överallt. Så. Det ser jag i Borås, det ser jag i Torsås nu senast. Verkligen så. Så vet jag inte om jag träffar tillräckligt många bolag för att kunna uttala mig om regionala skillnader. Det är liksom så. Men sen gäller det ju att man kommer in i rätt sammanhang också då, där. Och att är man en del av ett nätverk, att verkligen vara öppen där, att släppa in nya. Det tror jag är avgörande. Och det kände jag mig väldigt välkomnad när jag var i Torsås. Mm. Väldigt snabbt liksom en del av det lokalsamhället, företagarklimatet och kommunmänniskor och annat där. Så att,
Om man tittar på förebilder inom affärslivet, har du några sådana där, inte man säger idoler kan man inte säga, men har du några förebilder som du skulle vilja lyfta som har varit viktiga för dig i ditt karriärval, så att säga?
Ja, du. En ledare som jag alltid har tyckt varit karismatisk och fått saker att hända, det är Ulf Johansson som tidigare chefskollega inom Ericsson här i Borås. Jag tycker mycket av hans sätt att både vara estradör och aktivera människor, retoriken och med hjärta verkligen gå in i frågor och få saker att hända. Det var en hjälp, tycker jag, att ha honom som en mentor eller någon att se upp till under min tid på Ericsson. Mm. Så det är ett exempel.
Precis. Om vi tittar då, man säger du är ju rätt busy, du har mycket att stå i, så att säga. Och förutom då även de uppdragen som känns rätt tunga i alla fall när vi pratar om dem, så är du även, har du ett antal förtroendeuppdrag också. Kan du inte berätta lite grann hur du tänker där?
Jag har gått in i olika förtroendeuppdrag utifrån att jag dels då tror att jag kan tillföra någonting i de sammanhangen. Ett exempel är anbudspriset där vi delar ut pris till upphandlare som har varit duktiga på att kommunicera med branschen. Inte bara titta på pris. Det har jag bidragit med att utveckla styrelsearbetet och processen för juryarbete och lite annat sånt där. Det har också gett mig en affärsarena som har gjort att jag var ett halvår i offentlig upphandling i Pulsen. Men det har fått mig att ha ett nätverk i offentlig upphandling Sverige. Där, och som jag vidmakthåller och utvecklar. Och ja, ger det mig några affärer? Ja, det vet jag ju inte. Alltså, där. Men jag har förhoppningsvis inte några till som pratar gott om vad jag kan göra i ett sammanhang på något sätt. Så. Har jag styrelseakademin så har jag varit styrelseledamot och nu vice ordförande sen 2017-2018 någonstans här i Sjuhärad. Och intresserar mig för de frågorna. Tycker att jag kan bidra där, fick frågan och ställer gärna upp i det sammanhanget. Och det är också vinna-vinna på något sätt där. Att vara en del och göra det bättre för företagen och styrelsekandidater här lokalt. Men också möta människor. Som kanske vi kan hjälpas åt i olika affärssammanhang eller vad det nu var. Så att, till att jag har varit engagerad i idrottsklubbar, Simklubben Älvsborg tidigt 2012 till 2015 tror jag någonstans. Och Värdalens IKs damsatsning från 2019 som sponsor egentligen, men aktivt 2020 fram till då att det kollapsade i december 2022. Mm. Så att oavlönade saker som och mycket har gått bra och en del saker går inte som man vill. Verkligen så. Och så lär man på det.
Ja.
Och så tar man med sig det i erfarenhetsbanken.
Ja, nej, det blåste väl lite grann just under Bergdalstiden där. Jag tyckte jag såg det i tidningen var och varannan dag. Lite grann kring det. Men du...
Men det är också en sån här grej med, ja, det blåste där och det var ingenting jag skulle vilja rekommendera någon. Och Katrin Ljung frågade mig då under hösten hur det var, och jag sa till henne att jag tycker det är jobbigt. Det är jätteutsatt när det finns en mediedrev så. Men om jag tittar på elitsatsningen som var i 9 kvartal, Så gjorde både lag och de runt omkring en enorm satsning och lyfte bolag, eller lyfte liksom laget, lyfte ekonomin. Och tittar vi idag så har vi landslagsspelare som Tova som finns i Trelleborg nu är i landslaget. Vi har spelare i Elfsborg och andra lag. Så att talangerna där, de spelar elitfotboll eller nästintill nu.
Man tog tillvara på det kapitalet som ändå fanns i föreningen, om man säger så, trots allt.
Ja, ja, även om inte det blev i det sammanhanget som Bergdalens IK är. Mm. Men i Bergdalens IK så finns det nu tjejer som är på väg upp. Och förhoppningsvis så blir det ett nytt elitlag. Men på vilken nivå får man väl se. Liksom. Jag hoppas mycket på Elfsborg och att Elfsborg kommer gå upp i Allsvenskan med damlaget. Och stötta dem så gott jag kan, både på här och damsidan där.
Mm, absolut. Jag tycker jag ser dig ofta i sammanhang vid matcher och sådana saker. Det är trevligt. När har du möjlighet att vara ledig?
Ja, men det är lite för sällan, skulle jag säga. Det finns hela tiden en inre drivkraft på något sätt. Du drar inte in några affärer. Det är ingen annan som drar in affärer till mig. Det är jag som gör det. Mm. Så det är ganska mycket uppkopplad tid på det sättet. Men visst finns det ledighet. Jag, både med familj och vissa föreningar, jag är aktiv inom. Men tränar mer nu än tidigare. Behöver träna ännu mer.
Så. Ja, inte alltid det ständiga dilemmat.
Ja, nej, men så är det väl. Men jag har inte någon sån här super... eller fritidsintressen som jag vårdar på det sättet. Jag har en jättefabless för go-kart och tycker att dels kör jag go-kart väldigt bra och skulle gärna köra det och tävla i olika sammanhang. Så det kanske vi ska ha ett sånt race här.
Ja, men det får vi göra. Precis. Ja. Det är väl go-kart. Ja, det var länge sedan jag åkte go-kart. Jag kommer väl vara totalt livsfarlig på det, tänker jag. Där, men känner du dig pressad av att hela tiden vara ute och besöka och vända på stenar och dra i trådar nu när du liksom, man säger att du har landat ett uppdrag och det är klart, så att säga? Eller känner du tillförsikt?
Det har funnits perioder under de här 8 åren där jag tycker att det har varit pressat. Verkligen så. Men jag tycker att jag har ett läge med uppdrag, med nätverk och en stark balansräkning i bolaget som gör att idag är jag inte så stressad, men jag tar inget för givet. Jag måste alltid prestera i de uppdragen jag är i. Du kan aldrig veta liksom när om inte kunden är nöjd så kommer den inte fortsätta anlita dig. Det tycker jag har blivit mycket tydligare när jag driver eget bolag än som anställd, men jag skulle tycka att många fler anställda borde tänka så. Att det handlar verkligen om att prestera för den arbetsgivaren som man säljer sin tid till varje dag.
Precis, så är det. Ja, om man tittar, jag känner ju lite grann, man pratar med dig också här, så känns det ju att det införsäljningsproceduren, det känns ju ändå som att, jag menar, folk måste få ett förtroende för det. Det känns som att du måste skapa ändå en personlig relation med dina uppdrag för att de ska skapa tillit där. Men kan det bli så att den personliga relationen sätter käppar i hjulet när man sedan går in i ett professionellt samarbete? Är det bättre att vara strikt professionell, eller hur ser du på den?
Ja, men jag tror bara det är bra att lära känna varandra. Det tror jag, verkligen så. Det är jättebra. Det finns ingenting konstigt i det. Beslutsordningen i alla sammanhang är ändå alltid given. Vem som har att testa för att ta beslut eller inte. Och ingen kommer köpa någonting in i ett bolag bara för att jag säger att det är bra. Utan den kommer värdera det på det beslutsunderlaget som finns. Liksom, och man utvärderar olika saker och ställer sig det mot varandra. Så att, men att lära känna människor och få en djupare relation, det tycker jag alltid är till nytta i affärssammanhang.
Mm.
Verkligen.
Mm. Absolut. Jag måste ändå också prata om en sak. För ungefär ett år sedan, kanske lite drygt till och med, så var du med i ett sammanhang i en radiointervju och pratade om någonting som man kallar för dottereffekten. Vilket vad jag förstod innebär att om du har en vd på ett bolag till exempel som har döttrar, så blir man mycket mer benägen till att hitta någon form av jämlikhetsprincip i sin yrkesroll. Kan du berätta lite grann om den här undersökningen som du pratade om där?
Om jag minns rätt nu så var det från Jönköpings universitet som några forskare hade gjort den här undersökningen. Och P47 ställde lite frågor kring det på något sätt. Och jag kan inte säga att det beror på det eller inte. Alltså att jag har två döttrar som gör att jag tycker jämställdhet är viktigt. Men det är naturligt för mig att sätta mål på 40-60 i jämställdhetskvot i de bolag jag är inne i. Och en del av de bolag jag är inne i så är vi där både ledningsmässigt och totalt. I andra är vi det totalt men inte i ledning. Man behöver tid på sig för att göra en förflyttning. Men jag ser också alltså den kunden hos mig som har gjort den allra största uppryckningen med det. Det är Holta vid Tingsryd som jag tror hade kanske 10% kvinnor när vi började jobba ihop 2017. Och då var det mestadels i klassiska kvinnoyrken som ekonomi, HR, andra administrativa bitar. Och idag tror jag att de ligger på runt 20%. Så, nu har vi ingen affärsrelation idag, men jag tror att det ligger ungefär där. Och vill tro att deras mål långsiktigt är att det ska vara 40-60. Och det kommer ta en stund. Men de gör aktivt jobb med det på något sätt. Så.
Mm. Är det viktigt för de här bitarna? Jag vet ju också att du tänker ju hela tiden ett hållbarhet. Du har ett hållbarhetsperspektiv tycker jag man hör när man pratar med dem och man ser hur du agerar och så också. Hur tänker du just på de här bitarna? För när det kommer till, jag menar, konsumtionssamhälle. Jag jobbar ju mycket inom mode, det är fast fashion och allting och den debatten och miljöpåverkan. Hur tänker du kring hållbarhet inom de bolagen du går in i?
Ja, men det är naturligt att göra det på riktigt i de verksamheterna som vi är inne i. Verkligen så. Vi är framgångsrika i ett antal sammanhang tycker jag i de bolagen vi är. Men det finns också saker som är fortfarande kvar att göra. Och sen gäller det någonstans att både på hög nivå jobba med det och i vardagen.
Men känns det svårt att implementera det tankesättet? För jag menar att det kanske inte är hållbarhetsperspektivet man liksom tjänar den månatliga inkomsten på, så att säga. Och hur tänker man på balansen där?
Ja, fast om inte... Alltså det yttersta är ju att jorden kollapsar. Så då har du inte businessen kvar. Och långt innan dess så kommer kunder inte vilja göra affärer med bolag som inte på riktigt är aktiva inom hållbarhetsarbetet. Det tror inte jag. Och då är det bättre att vara i framkant. Det är bättre att göra sin hållbarhetsredovisning aktivt, även om du kanske inte har nått upp till just det antalet anställda eller omsättning som lagen kräver. Ja. Utan att vara före sig där. Det är min bedömning på något sätt.
Mm. Känner du att förändringsviljan finns hos företaget? Eller är det svårt att driva frågorna?
Nej, jag tycker att det finns. Och, tar vi Home of Textile så har vi fått jättebra hjälp av Almi. Där vi gjorde en hållbarhets... audit på något sätt med deras hjälp. Och kunde dels lyfta fram saker och ting som vi själva kanske inte hade uppe tydligt på agendan att vi faktiskt gjorde bra. Och sen så kom det självklart saker och ting som det här kan vi göra mer. Så att där bedömer vi att vi ska kunna gå ut med vår hållbarhetsrapport nu när vi... ja, men det blir till hösten, tror jag. Vi ska vara klara. Om inte jag minns tidplanen helt fel. Och då omsätter vi runt 60 miljoner. Så det finns inget krav att vi ska göra det. Men Lina jobbar aktivt hos oss med den frågan där.
Mycket spännande, intressant. Och till sist då, lite grann där, du sa ju att du inte hade någon längre plan än döttrarnas studentfester i trädgården i ett förhoppningsvis solindränkt Borås då och så. Har du inga sådär önskedrömmar eller något sånt där uppdrag som du hemskt gärna skulle vilja ha, eller en bransch du skulle vilja testa på för det här framåt?
Oj, ja, men önskedrömmen nu närmast, den är väl att någonstans till våren kunna åka till Italien med min familj. Flyga ner och få ett litet break. Så. Det är nog det i närzon på något sätt. Så där. Önskeuppdrag, ja, jag går nog inte och funderar på det sättet där. Jag tycker det är kul, de olika rollerna jag har. Så. Och har jag möjlighet att få på rätt mandat i en förändringssituation, då händer det allra mest. Så att, men jag kan också leda när det är tydligt att du är projektledare för en viss sak på något sätt. Så. Nej, så det finns inte någon sån önskelista, men det är klart, ökat antal kunder i Borås och Sjuhärad, det hade ju varit kul för att slippa så många ställen.
Ja,
men till det får jag väl fortsätta vara aktiv i Småland.
Ja, precis. Toppen det, Peder. Och om man blir lite peppad och inspirerad och lära känna dig lite bättre efter det här snacket, var går, följer man dig någonstans lättast?
Ja, digitalt så är det på LinkedIn skulle jag säga. Försöker vara en aktiv publicist på LinkedIn och även koppla ihop mig med människor som jag träffar.
Mm. Har du nytta av LinkedIn? Är det ett värdefullt instrument för dig?
Ja, det tycker jag att det är. Mm. Jag tycker att det öppnar upp affärsarenor och möjligheter till samarbete som är riktigt bra. Det tycker jag. Och nätverket är ju en del av leveransen verkligen så. Jag tar ett exempel från härifrån Borås där Andreas på Helkom fick ju en affär för inte jättelänge sedan nere i Småland. Tack vare att en kund jag var hos hade ett bekymmer som Andreas kunde lösa. Men man löser inte det lokalt. Mm. Så att det blev både en bra lösning för kunden och Andreas fick en bra affär. Och jag hade inget emellan för jag var kunden. Mm. Men det var liksom bara okej. Okay, nätverket på det sättet då. Vem kan lösa det? Så.
Precis.
Men sen är det är ju kul att ses digitalt, men det är också kul att ses fysiskt, så man får gärna komma förbi kontoret och hänga här. Mm. Verkligen.
Det låter fantastiskt. Ja, folk måste komma förbi och hälsa på dig. Då är det jättefint där inne. Jag ser också du konstintresse. Vad har du för, du har en tavla i bakgrunden där som det står någonting på italienska, någonting med...
Ja, just det.
Lupo, ja, varg, va?
Ja, in bocca al lupo. Den har Anna Carolina målat på uppdrag av mig. Och det är ett italienskt ordspråk som handlar om att ge dig in i vargens mun. Och när någon säger det här så svarar man alltid crepi il lupo. Må vargen dö. Och det är ett sätt att önska lycka till inför någonting. Men det är också någonstans att med mod och självförtroende ge dig in i det riktigt utmanande och svåra för att du kommer övervinna det. Och det är väl så jag försöker gå in i mina uppdrag. Och så hoppas jag att vargen dör då. Vi löser uppgiften och vi går... Vi går liksom helskinnade ur det allihop och så. Så att med mod ta sig an någonting. Så att jag tyckte att den var kul att få ha här på kontoret.
Mm. Absolut. Och det är väl också ett alldeles fantastiskt slutord egentligen också, Peder, tycker jag. Du ska ha ett jättestort tack för att jag fick prata med dig. Det var jätteintressant att höra. Och ja, vi syns ju i korridorerna här runt omkring, har jag en känsla av. Och som sagt, jag tar och lägger in så folk kan gå in på din hemsida. Jag gör en liten länk till den på efter den här intervjun också. Men ja, tack för nu.
Tack så mycket, Patrik.
Tack ska du ha.
Hej.
Hej.